Hammarodde, sydväst 6. Hanö, väst 6. Ölands södra udde, väst 5. Ölands norra udde, syd 4. Harstena, väst 3. Hoburg, sydost 2. Fårösund, syd 2. Landsort, sydväst 5. Skarpö, rapportera lugnt. Svenska högarna, syd 2. Söderarm, sydost 3. Finska ute, sydväst 7. Nyhamn och Märket, syd 7. Örskär, nordväst 2. Äggegrund, nordväst 3. Kuggören, nordväst 6. Brämön, nordväst 4. Lunge, väst 5. Skagsudde, nordväst 3. Jännas klubb, väst 5. Holmen och Bjure klubb, nordväst 8. Peter Rönnskär och Rödkallen, båda nordväst 7. Kemi 4, nordväst 8. Och slutligen Storön, nordväst 3 meter per sekund. Och det var allt jag hade för den här gången. Och med det så önskar jag er en god kväll och en god natt.
Här är Ekot klockan 10. Idag svarade Hamas formellt på USAs förslag om en 60 dagar lång vapenvila i Gaza. Den terrorstämplade gruppen säger sig vara redo att gå med på att släppa gisslan, men har också nya krav, som att invånarna i Gaza ska tillåtas att passera över gränsövergången i Rafah till Egypten. USAs Mellanösterns sändebud Steve Witkoff kallar Hamas svar för fullständigt oacceptabelt. Samtidigt har minst 60 personer dödats i Israels offensiv i Gaza senaste dygnet. Det här uppger Hamas kontrollerade hälsodepartementet i Gaza. Och det är fortsatta problem för FNs livsmedelsprogram att nå ut med nödhjälp. Många leveranser stoppas och plundras av hungrande människor. Och enligt FNs livsmedelsprogram är faran för svält fortfarande stor i Gaza. Om president Trump genomför sitt hot om att höja ståltullarna för EU-länderna från 25% till 50% så kommer det att skapa problem för stål- och bilindustrin. Men vad som kommer att hända är i dagsläget högst osäkert. Det säger Mattias Tenell som är handelspolitisk direktör för stålindustrinas branschorganisation Järnkontoret.
Det är ju inte givet att Trump håller i. Han har ju gjort flera utspel där han säger en sak och sedan så märker han att oj då, nu tog jag kanske lite för mycket och så backar han tillbaka.
Sveriges export av högspecialiserat stål till USA ligger på cirka 8% av den samlade exporten av stål. Ett stål som USA inte producerar själva.
Det är ju inte lite, utan vi pratar om i pengar kanske 4 eller 5 miljarder. Så att det är ingen oviktig marknad på något sätt, men det är viktigt att ha proportionerna. En 50-procentig tull är ju väldigt långtgående. Det är inte säkert att kunderna klarar att svälja det och att leverantörerna i så fall är beredda att ta på sina marginaler.
Samtidigt tror Mattias Tenell att de amerikanska företagen ändå kommer att behöva köpa det svenska stålet.
Möjligen så kommer stålanvändare i USA som behöver olika typer av kvaliteter och stålsorter att vända sig mot de här tullarna. Jag hoppas i grunden på att EU och USA kan komma överens om en så frihandelsvänlig lösning som det bara går.
Reporter var Helena Boman Brody. Så Sverige, imorgon så blir det tillåtet med gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Och nu riktar socialminister Jakob Forssmed kritik mot flera kommuner. Han anser att handläggningstiderna riskerar att bli allt för långa och avgifterna i många fall för höga i samband med tillståndsansökningarna.
Vi får signaler nu att avgifterna varierar från 3 000 kronor för ett tillstånd upp till 20 000 kronor. En sån stor skillnad är inte rimligt. Det här är rätt standardiserade uppgifter där vi har varit tydliga med vad som gäller för att vi inte ska ha stora kommunala variationer. Och handläggningstiden bör man klara på någon eller några veckor. Inte att inte de här tillverkarna ska kunna få besked under den här säsongen. Det tycker inte jag duger.
Från och med imorgon blir det tillåtet med gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Men avgiftsskillnader mellan vad kommunerna väntas ta ut för handläggning av en ansökan om gårdsförsäljning, de är extrema. anser Jakob Forssmed. Kommunerna har haft gott om tid på sig att förbereda sig på ett bättre sätt, säger han.
Det här har varit känt nu ett år att den här reformen kommer införas, och här tycker jag faktiskt att flera kommuner nu bör se över om man inte kan snabba upp de här processerna och se över om avgifterna är rimliga.
Säger socialminister Jakob Forssmed, reporter Anders Wennersten. Det finns inga misstankar om sjöfylleri efter att ett lastfartyg gick på grund utanför Landskrona i förmiddags. Det uppger kustbevakningen för Ekot. Under kvällen har skrovet på det grundstötta fartyget undersökts av dykare för att se om det finns några skador, och förhören med besättningen har också fortsatt. Så fotboll och Champions League-finalen mellan Inter Milan och Paris Saint-Germain som pågår just nu. Efter första halvlek står det 2-0 till PSG. Radiosporten sänder matchen i kanalen P4. Så vädret. Morgondagen inleds med soligt väder i stort sett hela landet. Men under dagen drar ett regnväder lokalt med åska in västerifrån. Temperatur i söder mellan 15 och 20 grader. I Norrland 10-15 grader. Lägre längst i norr. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Vi fick ett mejl från Albin Lindgren. Så här skriver han. Det finns en skatt av svenskt gammalt gjutjärn där ute som jag upplever att folk inte är medvetna om. Det skulle vara intressant att höra lite om kanske historia, men också om lite myter som finns. Att det är svårskött, du får inte ha diskmedel i dem, syrliga ingredienser förstör beläggningen och så vidare. Jag får lite ont i magen var gång jag möter någon på väg hem med en ny nonstickpanna som kommer att vara sönder inom ett år och då ge ifrån sig farliga cancerogena ämnen till stackaren som inte vet om det. Tipsar också om kontot Uppsala Gjutjärn på Instagram. Det är en kille som restaurerar gjutjärnspannor. Ja, så skrev alltså Albin i ett mejl. Vår mejladress är förresten meny@sr.se om du vill höra av dig. Och nu blir det ett sånt program som Albin önskade, med mannen bakom Instakontot som han nämnde. Ett program om gjutjärnspannor och grytor. Till exempel om hur man ska sköta dem. Som att det är helt okej att diska dem med diskmedel.
Det är så mycket mer än bara en stekpanna. Det är en personlig historia, det är en nationell historia. Gjutjärn är i vårt blod här i Sverige på så många sätt.
Ja, kan du beskriva vad du har här på lagerhyllorna?
Ja, det är en rejält stor samling med restaurerade gjutjärnsföremål. Husgeråd av gjutjärn från de senaste 150 åren ungefär. Så det är stekpannor, grytor, plättlagg, pannkakslagg.
Jag är i Uppsala i Joel Bergqvists lilla verkstad. Lagerhyllorna längs väggarna är fyllda med gjutjärnsgrejer som han renoverat.
Och sen är det ju jättefina såna här stora grytor, wow.
Ja, då har jag ju allt från 3 liter till 10-12 liter.
Bauta stor.
Ja, kanske 10-12 liters gryta från tyska Carl Gottbill. Sen här är från sent 1800-tal.
Ja, och ganska tunt gods.
Ja, så att den går att hantera.
Ja, precis.
Numera gjuter ju ingen 12-13 liters grytor i gjutjärn. Det är ju helt ohanterligt. Men
finns inget skåp som går in.
Nej, precis. De passar inte i moderna
hemkök. Nej.
Min personliga favorit, plättlagg för 18 plättar från tidigt 1900-tal.
Jättefin.
Ja, de är fantastiska.
Och alltså, allting ser ju sprillans nytt ut.
Hur gammalt den är så går gjutjärn att få återställa till fantastiskt skick.
Hur gamla är de här som ligger här?
Den här är nog från första årtiondena av 1900-talet. Så den här är över 100 år gammal. Ah. Eller runt 100 år gammal. Pannkakslag från Husqvarna från kanske 50-60-tal.
Ja. De ser ut som de inte är använda. De är alldeles nya. Ah. De är insmorda.
Ja, de är inbrända och helt redo att användas. Så jag har gjort rent alltihop med elektrolys. Så att allt smuts, all rost, allting bara lossnar. Allt som inte är järn lossnar.
Vi är nu i din lilla verkstad där du har grejerna står på lagerhyllor och sådär. Och du gör allting här alltså?
Jag gör allting
här. Men det är jättelitet, vad kan det vara?
Ja, det är 8 kvadrat. Ja. Det är väl 200-250 färdiga objekt. Och kanske en 100 rostiga saker som står i väntan på att fixas klart. Och så har jag 2 tankar, elektrolystankar med strömförsörjning i.
Det står här på golvet. Mm. Det är någon slags plastbaljer. Jag vet inte vad det kan vara, många liter är de?
Ingen aning.
Nej, man kan vara, måste tänka.
1 meter gånger 60 centimeter.
Ja, typ.
Gammalt blir som nytt med hjälp av elektrolys. Elektrolys betyder att starta och driva kemiska reaktioner med elektricitet. Man behöver 2 grejer som leder ström, 2 elektroder. Och man behöver en jonlösning, en elektrolyt. Och så behöver man en strömkälla med likström, typ en laddare till ett bilbatteri med svag ström.
Det man gör är att man drar el genom en offerplåt. Den hänger ner här och så har jag på sidorna här och här. Jag drar el genom den och el genom stekpannorna.
Ja. Är det vatten bara eller?
Det är vatten med en elektrolyt. Jag använder natriumkarbonat. Så att det är inga starka kemikalier, inget frätande och sådär. Reaktionen sker på offerplåten så att den metallen kommer rosta sönder. Och allting som man inte vill ha på stekpannorna, det
dras dit liksom.
Ja, men lite så.
Där är en gammal stekpanna.
Det här är nog någonstans runt sekelskiftet.
Och där ser man liksom att det släpper ett skinn nästan.
Ja, så det här är årtionden av inbränd smuts och matrester. Det är bara att skrapa bort så lossnar alltihop. Och när det har lossnat, då borstar jag rent dem riktigt rejält med stålborsten.
Och det ser ut som det är alldeles nytt järn,
ja,
där liksom.
Ingenting av järnet påverkas av det här. Om man använder mekaniska metoder som blästring eller slipa med maskin och sånt där, då gör man inverkan på järnet. Jag använder elektrolys just för att bevara ytan på järnet precis som den var när den göts. Det tar allt från 3 timmar till ett dygn innan den går att bearbeta enkelt. Det beror lite grann på pannan. Det här är nog arvegods som någon har fått från sina föräldrar. Så får de tillbaka dem i nyskick. Här borta har jag en stekpanna i rejält behov av rengöring. Så här kan de se ut när jag börjar ta hand om dem.
Så. Det är ju så här de ser ut när man då, om man kommer in i ett gammalt ett torp som ska bli sommarstuga, så hittar man någonstans i bråten.
Jajamän.
Då tänker man, är det där bara slänga?
Ja, och det slänger ju folk. Och så ska vi inte hålla på. Det här är en fantastisk stekpanna från tidigt 1900-tal. Och den har alltså ett 0,5 centimeter tjockt, klibbigt, knottrigt,
äckligt.
Ja, det här är en riktigt äcklig panna. Det här är en av de äckligaste jag har hanterat faktiskt. Just att den är klibbig.
Ja.
Efter ett dygn i elektrolystanken, då har allt här lossnat. Och när det har gjort det, då smörjer jag in den med rapsolja. Och så bränner jag in ett lager polymeriserad rapsolja på den här. Sen repeterar jag det några gånger tills den är blank och fin. Och sen är det bara att tuta och köra.
Ja. Alltså, du bränner in ett lager
polymeriserad rapsolja. Så här är det. När man smörjer in gjutjärn med olja och bränner dem i ugnen, då bildas en polymer.
Ja, det är en längre kedja av fett. Ja.
Fettet förändras så att det slutar vara fett. Och förenklat kan man nästan kalla det för en plast.
För plast är ju en polymer.
Plast är ju en polymer, så att man skulle kunna kalla det en plast även fast det inte riktigt är korrekt.
Det blir som en släpparlätthinna fast gjord av rapsolja.
Ja, den här ytan är i första hand inte en nonstick yta. Det går tekniskt sett bra att steka på naket järn. Men om man inte har bränt in stekpannorna med den här ytan, då rostar de. Sen förbättrar den ju stekegenskaperna lite grann, men jag brukar säga att den är primärt till för att järnet inte ska rosta. Jag älskar att ta hand om de här från sent 1800-tal. Det är fantastiskt att kunna fixa upp någonting som är 150 år gammalt som blir bättre än det som produceras idag.
Är det så?
Ja, ja. De här gamla pannorna, de är mycket, mycket slätare i ytan.
Vad kommer det sig?
De göts lite annorlunda och sen slipades de när de togs ur gjutformen. Medan idag så gör man ingen sista slipning av stekytan. Så om man köper en nyproducerad gjutjärnspanna idag så är de nästan knottriga. Så jag tycker att 80-talet och bakåt, 1980-talet tillbaka till 1880-tal, där hittar man de bästa pannorna.
Joel Bergqvist är kock, men det här gjutjärnsrenoverandet tar mer och mer tid.
Det hela började med att jag plockade upp enstaka pannor på loppmarknader. Jag är kock i grunden. Eller i grunden har jag ett brinnande intresse för mat. Och sen blev jag kock och har alltid lagat mat med gjutjärn, alltid älskat gjutjärn. Först växte jag upp med gjutjärn och sen fick jag med mig mina första pannor när jag flyttade hemifrån. Sen plockade jag på mig lite pannor så över åren. Men sen för några år sedan så började jag köpa på mig enstaka pannor på loppis som jag inte skulle ha till mig själv. Och fixade upp till vänner och bekanta och sådär. Och sen fick jag någon nästan existentiell ångest när jag insåg hur många hundratals pannor som måste gå förlorade. Och då försökte jag ta tag i och lista ut hur kan jag rädda så många pannor som möjligt. Så att nu har det vuxit från att jag plockar upp enstaka på loppisar till att jag samarbetar med aktörer som tar hand om dödsbon. Jag får ett meddelande då och då att nu har vi pannor till dig. Och så åker jag och hämtar upp en stor last och jobbar igenom dem.
Men åker du fortfarande ut på loppisar och letar själv så?
Ja, det är ju tvångsbeteende nästan. Det kan jag inte sluta med. Det kan ju finnas en fantastisk stekpanna. Så att hela sommaren nu, det blir bakluckeloppisar och...
Vad är en fantastisk stekpanna liksom? Vad är det du går igång på?
Alltså... Jag går igång på Skeppshult från 70-80-tal. Och sen allting från 1870 till 1900 är fantastiskt.
Det här var ju en liten rackare, jättefin.
Jo, den här serien kom i 1,80, 2,20, 2,40 och 2,80. 18 cm, 22 cm, 24 cm och 28 cm. Eller ja, den kommer faktiskt i 37 cm också. Det här är alltså en Husqvarna nummer 9. Ännu längre tillbaka, då var pannorna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sen har jag aldrig sett en 7 eller 8. Jag har bara sett en 9. Ja. Det här nummersystemet det användes av flera gjuterier. Så att en nummer 3 från Skoglund Olsson i Gävle, det är lika stort som en 3 från Norra Hammar. Eller...
Ja, men konkurrerar på samma marknad. Liksom.
Ja, precis. Ja. Men det var ju för att vedspisen hade ju... viss diameter och precis. Man behövde ju kunna veta att köper du en 3 då passar den till den här spisen och sådär. Jag tror inte det finns någonstans där det går att få tag i så mycket så gammalt järn. Vi var ju i flera hundra år världens största järnproducent någonstans där 1600-1800-tal och även in på 1900-talet var ja, stålet det var ju vad som byggde Sverige. Efter industrialiseringen på mitten av 1800-talet så poppade det upp jättemånga gjuterier i Sverige. Så att runt sekelskiftet så finns det fler än vad jag kan räkna upp. Mm. Först var det ju de små bruken.
Järnbruken.
Men efter industrialiseringen så blev det ju mera större industrier. Och då har vi de klassiska gjuterierna satt igång. Ja, Husqvarna satt igång på 1600-talet. Men Husqvarna, Norra Hammar, Kockums, Kallinge, Ronneby... Sen under mitten av 1900-talet så lades de flesta ner. Och de som inte lades ner lade i alla fall ner produktionen av husgeråd. Så från, jag tror att det är ungefär 70-talet och framåt så har vi bara haft Skeppshult kvar av de gamla gjuterierna. Mm. Det finns en nystartad producent av gjutjärn i Sverige som heter Lursta också. Så nu har vi två producenter som jag känner till i Sverige som gjuter husgeråd av gjutjärn. Det är Skeppshult och Lursta. Och bara Skeppshult är kvar av de gamla. Och då är inte ens Skeppshult så gammalt. Det är från tidigt 1900-tal. Medan som sagt Husqvarna, där är vi tillbaka på 1600-talet. Gjutjärnspannorna är mer än bara ett redskap. Det är någonting som bara är så här rotat i oss. Det är mer än bara ett husgeråd. Det är någonting som kopplar oss till vår personliga historia.
För att de ofta går i arv?
Ja, de håller så länge. Och modellerna har inte ändrats jättemycket. En gjutjärnspanna idag ser väldigt lik ut de som våra farföräldrar växte upp med. Så att det finns en kontinuitet över tid som rotar oss på ett sätt med gjutjärn som man får inte det med något annat husgeråd riktigt. Det har sett likadant ut och fungerat likadant i flera hundra år. Och det är någonting med det som gör att man får en annan relation till det.
Men vad är egentligen skillnaden på en gjutjärnspanna och en stekpanna av till exempel aluminium?
Järn har ju en väldigt hög värmekapacitet. Det kan lagra väldigt mycket värme. Det är dels en egenskap i järnet och dels en egenskap i att pannorna är oftast ganska tjocka. Det är ju en egenskap man även hittar i en tjock, rostfri panna. Men just att den lagrar väldigt mycket värme, att den håller värmen, även om du lägger ner någonting kallt, så kommer inte pannan kylas ner nämnvärt. Så att det har mer än bara sentimentala aspekter. Man lagar väldigt bra mat i det.
Jag tänker på just, du hade ju plättläggar här och plättar och pannkakor.
Ja.
Är ju, alltså det är så tydligt att det blir mycket, mycket lättare att steka pannkakor i en gjutjärnspannkakspanna än i en, ja, de flesta är ju aluminium, ja. Sån här nonstick då. Och där, man får vänta på ytan då.
Ja. Nej, även första pannkakan blir bra i ett gjutjärnslagg. Och när du är klar med en pannkaka så är pannan ännu perfekt värme.
Du kan bara ta ut den, lägga i nästa.
Det är bara fortsätta.
Det är sån enorm skillnad, så det är mycket, mycket lättare.
Ja, det är det verkligen.
Men trots fördelarna så är det sällan man ser gjutjärn i ett restaurangkök.
Nej, och det är helt rimligt. Jag skulle nog själv inte vilja använda det i särskilt många situationer i ett professionellt kök. Du måste kunna diska och hantera sakerna på ett lite annat sätt i ett professionellt kök. De väger mycket, man vill kunna lyfta dem, man vill kunna slänga runt dem på ett lite annat sätt i ett professionellt kök. Sen vill man inte låta en gjutjärnspanna stå på värmen riktigt så länge som behövs för att det ska funka i ett professionellt kök. För där vill du kunna hetta upp pannan fort, vilket inte alltid är önskvärt med en gjutjärnspanna. Och att låta den stå på värmen över en hel service, det är heller inte så nyttigt för den. Så att det är mycket att ta hänsyn till kring gjutjärn som gör att det inte riktigt funkar i professionella sammanhang.
Så som mat lagas i ett restaurangkök, ja. Så passar det inte?
Nej.
Men vad har man istället då?
Rostfritt. Många har ju nonstick som byts ut ganska ofta. Men rostfritt är ju det bästa alternativet till gjutjärn om man ska ha det i professionellt sammanhang. Mm.
Jag tycker också de här som inte är helt rostfria då, men som är stål, alltså kolstål brukar det kallas ibland. Alltså, det är väldigt trevligt att jobba med. Här kommer det upp någonting ur badet.
Kolstål tar jag hand om också.
Titta där, det är en sån.
Det här är en Debier kolstålspanna. Ja. Man hanterar dem ju ungefär som gjutjärn. Man bränner ju in dem på samma sätt med olja och den beläggningen hanterar man på samma sätt. De är oftast tunnare. Så att i ett professionellt kök så är de ju helt klart ett bättre alternativ just för att de går att lyfta och hantera på ett annat sätt.
De är tunnare så då har de inte lika mycket värme. Men å andra sidan så jobbar man med lite högre värme och lite snabbare.
Ja, precis.
Till det praktiska handhavandet. Hur ska man sköta gjutjärnet och när passar det bäst att använda det?
Jag tycker personligen att gjutjärn funkar till allt. I en hemmiljö så kan du laga allting i gjutjärn. Vissa tycker att ägg fastnar, men om man är noga med temperaturkontroll så fastnar ingenting i gjutjärn.
Vad betyder det?
Det betyder att man väljer rätt temperatur för rätt matvara och att man hettar upp pannan så att den är genomvarm innan man börjar steka. Ett misstag många gör med sina pannor är att de antingen lägger i maten innan pannan är helt varm. Eller att de hettar upp den på för hög värme och sen ställer ner den. Då har delar av järnet blivit alldeles för varmt medan delar av järnet inte är upphettad ännu.
Så ska du ha medeltemperatur eller lägre än medeltemperatur, då ska du sätta på det från början?
Liksom. Ja, jag rekommenderar att man ställer in spisen på den temperatur man ska steka på. Och jag rekommenderar att man aldrig går över 75% av kapaciteten på en hemspis. Så att man landar på 4-5 av 6 eller 7 av 9 på en vanlig helg i ett hem. Då har man en bra temperatur för en köttbit till exempel. Och att man låter pannan bli helt varm innan man lägger i det man ska steka.
Och hur lång tid tar det då?
Ja, det beror ju nog lite grann på spis. Så att hur långt är ett snöre? Det är en fråga som inte har något svar. Det krävs alltid erfarenhet med sin spis. Men jag skulle säga att över 5 minuter för att pannan ska vara riktigt bra.
Du nämnde ägg där. Alltså, vad är det man gör fel då?
Klassiskt fel är att lägga i ägg i kallpanna. Eller både kallpanna och alldeles varm panna. Då har du ett riktigt jobb att diska efteråt. Då bränner det fast. Så att medeltemperatur och helt genomvarm panna innan man steker ägg, det är jätteviktigt i gjutjärn.
Några andra sådana temperaturknep eller finns det andra problemvaror? Liksom?
Ja, om man hettar upp en gjutjärnspanna alldeles för fort, då riskerar man att spräcka den.
Aha.
Så att antikt gjutjärn och induktionsspisar, om induktionsspisen har en boost-funktion, så snabbuppvärmning.
P-power brukar
det vara. Precis, det ska man inte använda. För den snabba upphettningen kan mycket väl gör att en antik eller vintage panna spricker. Och om man hettar upp gjutjärn alldeles för högt, alldeles för länge, då förkolnas beläggningen av olja.
Ah.
Så att många pannor som jag kommer i kontakt med där beläggningen har flagnat loss och sådär, de har troligen hettats upp alldeles för varmt. Och visst, järnet i sig tål värmen, men det är aldrig önskvärt att gå så högt.
Och rent allmänt kan man väl säga det om matlagning, alltså det är sällan man behöver den extrema värmen.
Nej, speciellt när man steker behöver du aldrig gå upp över ungefär 75% av en hemmaspis. Det är inte temperaturen man vill använda till det mesta. Maillard-reaktionen behöver ju lite tid också. Den perfekta stekytan, då vill du vill inte att det ska ske för fort, då förkolnar saker.
Ja, så att akta er för det riktigt heta och låt den värmas upp. Det är två grejer att tänka på med gjutjärn. Är det något annat vi borde tänka på?
Hallå, nu kommer det. Lyssna nu.
Börja diska era stekpannor med diskmedel. Nu
men
är
det får
många
man ju
som
inte,
reagerar.
Det har ju alla sagt att man
ja,
inte ska.
Ja, det har alla sagt. Och det hör jag flera gånger i veckan. Men diska era stekpannor med diskmedel. Att man inte ska diska dem med diskmedel grundas i två saker. Eller idén, tron att man inte ska diska dem med diskmedel grundas i två saker. Förr i tiden så tillverkades diskmedel med lut, hydroxid. Och det fräter faktiskt bort beläggningen på gjutjärn.
Och när du säger beläggningen så är det den här lilla fett som
ja,
vill ha.
Ja, det här polymeriserade fettet. Så ja, det är ju generationer sedan som diskmedel faktiskt fräter bort den beläggningen. Och det behöver vi inte oroa oss för längre. Sen en annan idé är att många tror att man ska lämna fett i pannan efter matlagning och att den liksom ska vara infettad. Men så länge man har den här beläggningen av polymeriserat fett så vill man inte nödvändigtvis lägga till mer av det här fettet. För när du hettar upp pannan nästa gång du lagar mat, då kommer det fett som är kvar i pannan polymeriseras. Det kommer stelna och brännas in. Och om du lämnar för mycket fett, eller fett som är förorenat med matrester och salt, kolhydrater, proteiner, när det bränns in, då blir den beläggningen tjock och instabil. Så att om din gjutjärnspanna flagnar invändigt, då har du troligen lämnat för mycket fett. Så jag rekommenderar att man alltid diskar bort allt gammalt fett. Och om pannan efter det ser torr, matt och tråkig ut, då tar man några droppar nytt fett. Rapsolja, majsolja eller solrosolja till exempel. Och så smörjer man pannan och så torkar man bort allt överflödigt fett så att man får en nästan mikroskopisk yta av fett. Mm. Så att bort med allt det här gamla.
Men man behöver inte gå igenom att bränna in den i ugnen och så, eller?
Nej, det behöver man inte nödvändigtvis göra. Har man en problempanna, har man orsakat problem på något sätt, har man överhettat den eller har man frätt bort beläggningen på något sätt, då kan man vilja bränna in den någon gång. Men det är ingenting som man behöver göra varje användning. Nej, så att det ska ur en smörj med pyttelite olja. Om man låter pannorna stå långt mellan tillagning, då härsknar det fettet man lämnat. Om det börjar härskna och sen man hettar upp den, då stelnar det till en väldigt instabil, väldigt flagnande yta.
Så, diska gärna med diskmedel och smörj in med lite fett om det behövs. Men sen ska du torka bort det som om du ångrade dig.
Men det här som man säger om syra och gjutjärn då?
Mm. Syra kan faktiskt fräta bort den här beläggningen av polymeriserat fett. Men det krävs ganska mycket syra och det krävs att beläggningen inte är så tjock till att börja med. Så att om man har tagit väl hand om sin gjutjärnsgryta, om man har smörjt in den och bränt in den noga om den har behövt det, då klarar den helt klart av att koka en tomatsås. Kokar du tomatsås varje dag i flera veckor, då kommer du få problem. Men i vanlig användning så klarar gjutjärn tomatsåser. Om man kokar något väldigt syrligt i en gjutjärnsgryta, då kan man vilja smörja in den efteråt. Men det är ingenting som förstör järnet i sig.
Man vet ju att järnet är ju bra att man får i sig, men en del har ju upplevt att det missfärgar maträtten.
Ja, järn reagerar bland annat med vitlök. Så att om du har en ganska tunn beläggning på din gjutjärnspanna och steker vitlök i den, så kommer vitlöken bli blå.
Mm. Så att, ja. Vilket ju å andra sidan är ganska fräckt.
Det är ganska fräckt. Det beror lite grann på vad man lagar, om man vill ha det blått eller inte. Och om man inte känner till det, då blir man lite stressad. Men det är om beläggningen är tunn eller skadad så att maten kommer i kontakt med järnet, då kan det bli missfärgat. Kan även skapa lite dåliga smaker med vissa saker, men det är väldigt få grejer som reagerar så. Mm.
Finns det något man kan göra själv för att få en gjutjärnspanna i bättre skick utan att gå all in på hela elektrolysgrejen?
Börja med att skrapa bort lös beläggning om den flagnar eller så. Sen kan man bara diska den noga. Om den är rostig kan man vilja borsta med stålborste. Om den riktigt rostig, då kanske man vill dunka ner den lite ättika i några minuter. Diska, borsta bort smuts, skrapa bort gammal lös beläggning.
Och de är ganska tåliga så att man kan...
Ja, järnet, du kommer aldrig kunna skada järnet med någonting du gör hemma. Bara du inte ger på med vinkelslip eller slipmaskin sådär. Så att, nej, använd en stålborste eller en spackelskrapa eller något och få bort den här gamla flagnande beläggningen. Sen tar du några droppar olja, smörjer, torkar bort all överflödig olja. Torka som om du hade gjort ett misstag att du oljade in den. Allt överflödigt ska bort. Sen slänger du in den i ugnen på 250 grader i 30-40 minuter. Och sen är det bara att tuta och köra. Och många har pannor som de troligen inte riktigt vill använda, men som inte är tillräckligt dåliga för att de ska lämna in dem till någon som mig eller sådär. Men det är bara det är enkelt fixat hemma. Ta tillvara på de som står i skåpet. Ta tillvara på det där arvgodset som ni har fått från farföräldrarna.
Nackdelen med det här programmet är att nu kommer ju priset öka för de här ute på loppisen.
Ja, men fördelen är att fler använder.
Ja, det är rätt.
Så att det är en nackdel som jag gärna tar emot.
Om man då inte har någon gammal ärvd gjutjärnspanna eller har hittat någon på loppis utan måste köpa en ny, vad ska man tänka på då?
Gjutjärn som gjutjärn gäller lite grann. Du kan köpa en billig gjutjärnspanna på Ikea utan att förlora särskilt mycket i funktion. Och den kommer hålla årtionden, troligen kunna lämnas ner till barn och barnbarn. Så att visst, i vissa fall kanske inköpspriset är lite högre än en billig tunn aluminiumpanna. Men det har man igen för att man aldrig behöver byta ut pannan. En nonstick har ju en livslängd på ja, men 1 till 7 år, lite beroende på tillverkare och hur man använder dem. Medan en gjutjärnspanna, ja, 150, 200, 300 år. Vem vet, jag har restaurerat pannor som är över 150 år gamla.
Joel Bergqvist som renoverar gjutjärnsgrejer i Uppsala. Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Och det här var en repris från i torsdags. Så raskt över till Hanna Malmodin och Ekonomiekot Extra.
Nu ska det avgöras om Facebook och Google ska tvingas kapa några av sina mest värdefulla grenar.
That's what this case is about, how much power these platforms have.
Men det finns en stor joker i leken.
With this administration, we're all gonna have to wait and see.
Hittills har Trump pendlat kraftigt mellan hyllningar och hot.
Facebook, I think they've come a long way. I watched it. The man was very impressive.
Weirdo! He's a weirdo. Mark Zuckerberg came to the White House, kissed my ass.
Och frågan är om jättarnas monopol snart är förbi ändå. Det här är Ekonomiekot Extra. Jag heter Hanna Malmodin. Just nu avgörs alltså framtiden för de stora techjättarna som är för stora och mäktiga enligt den amerikanska konkurrensmyndigheten och justitiedepartementet i alla fall, som driver flera rättsprocesser mot bolagen. Katarina Andersson, du är frilansande teknikjournalist och har följt den här frågan från USA där du bor. Vad handlar det här om egentligen?
Jo, det handlar om makt, det handlar om pengar. Det är en David mot Goliat historia som har alla juicy detaljer som krävs. Och det som står på spel nu när myndigheterna försöker jämna ut spelplanen här, då kan techjättarna tvingas stycka sina bolag och sälja av vissa grenar av sin verksamhet. Och det är ju ett, väldigt allvarligt för techjättarna, och två, väldigt sällsynt. Det var 30 år sedan sist ett techbolag stod inför det hotet. Och då var det Microsoft som stod i skottgluggen. Det som ligger på bordet just nu, det är rättegångar då mot Google och Meta, tidigare Facebook. Och Google attackeras från två håll. För redan förra sommaren så konstaterade en domare att Google har brutit mot konkurrenslagarna och byggt ett olagligt monopol när det gäller sök på nätet. Och sen i en annan domstol så har en domare slagit fast att Google har monopol på nätannonser. Och sen har vi Facebook. Facebook köpte ju upp både WhatsApp och Instagram för över 10 år sedan. Och konkurrensmyndigheten FTC försöker ju bevisa att ett bolag som har hela det här paketet och alla de här tre apparna är för dominant på den här sociala mediemarknaden.
Mm. Sven Karlsson, du är teknik- och grävreporter här på Ekot. Flera av de här juridiska processerna, även Amazon och Apple står inför liknande processer, men de har pågått i flera år. Samtidigt har ju bolagen hunnit bli ännu större.
Absolut. Nej, de har kunnat fortsätta växa. Samtidigt tror jag att vissa av dem i alla fall har påverkats i någon mån av processerna som pågår. Därför att om man tittar på till exempel uppköp, så tror jag att man har varit lite försiktigare. För man vet att förvärvar man en massa bolag, köper man upp konkurrenter, så kommer det att granskas ganska hårt. Och det kanske man inte vill, helt enkelt.
Ja, förra året så slog en domstol fast, som du sa Katarina, att Google har skapat och bevarat ett olagligt monopol på sökmarknaden som i praktiken tagit koll på konkurrensen.
Google has lost its Department of Justice antitrust suit, the judge finding that it violated antitrust law. The distribution agreements were found to be anti-competitive.
Och den här veckan så hålls slutpläderingarna kring vilken påföljd Google bör få. Katarina, du har ju tidigare följt de här domstolsförhandlingarna på plats. Hur har det låtit?
Ja, det är jättespännande, för jag kan bara säga det att att båda bolagen, både Meta och Google, de har haft sina rättegångar i samma domstolsbyggnad på Constitution Avenue i Washington, den stora federala domstolsbyggnaden. Och nästan samtidigt också, så det har varit väldigt mycket snygga kostymer i domstolen, kan man säga. Och domare Amit Mehta, han som håller i Google-målet om sök, han har ju blivit lite av en minikändis. Och sen så är det lite förvirrande att han heter Mehta. Ja. Amit Mehta när han dömer i Google-målet. Men normalt sett så kan man ju få en hint om vad domaren står. För man kan lyssna på vad frågar han om, hur skeptisk verkar han till argumenten. Men domare Mehta, han är lite av ett stoneface. Men en sak som stack ut i den här rättegången, det var när affärschefen för AI-startupen Perplexity skulle vittna. Och Perplexity är ett bolag som många andra som är väldigt beroende av Googles system. Och chefen där då, han sa ju nej. Han ville inte vittna. Och han sa så här, han var rädd för repressalier. Och det här gjorde såklart justitiedepartementet väldigt stor sak av. För det bevisar liksom att Google har för mycket makt när någon först vägrar att komma till rättssalen av rädsla för repressalier och sen säger att det är som att ha en pistol riktad mot huvudet. Så det är ju en sak om man inte vågar vittna i en maffiarättegång, liksom, men en rättegång mot Google.
Ja, men apropå det då, det är ju då klart att domstolarna kommer fram till att Google brutit mot lagen. Men vad vill Google se för påföljd och vad vill justitiedepartementet se för påföljd?
Justitiedepartementet, de menar ju att Google har byggt vallgravar runt sin söktjänst och det är i princip omöjligt för konkurrenter att ta sig in. Så de gav en bild under förhandlingen. De sa så här, Google är som ett oljebolag som köper upp alla bensinstationer vid varje avfart på motorvägen. Och DOJ säger att ska det verkligen bli en förändring så måste påföljderna vara rejäla. Google betalar varje år över 20 miljarder dollar till Apple för att vara första val som sökmotor i iPhones. Och så finns det liknande avtal med Samsung och andra mobiltillverkare. Och det är ju som att köpa sig plats framför sina konkurrenter. Och det här vill DOJ förbjuda. Det ska inte längre finnas några exklusiva avtal av den här arten. Och två, Googles söktjänst är också inbakad i deras egen superpopulära webbläsare Chrome. Och DOJ kräver att Google ska sälja sin egen webbläsare. Och det är såklart en jättesmocka för Google. Och sist också så vill man se att Google ska dela med sig av sin värdefulla data, sitt sökindex, vad världens användare letar efter online. Och Google, de sätter sig såklart på tvären. Man har byggt en väldigt värdefull webbläsare från scratch, så varför ska man tvingas sälja den, tycker de. Google driver också linjen att internet skulle bli både långsammare, sämre och mycket dyrare om bolaget splittras. Och tvingas man dela med sig av sin data, ja då kan ju vem som helst få tag i den, kineserna också. Och då argumenterar Google att det blir ju inte bra för USA som tech-nation.
Mm. Sven, det är ju lite speciellt att det här då hänger på vad en enskild domare tycker. Vad tror du att han kommer komma fram till?
Ja, en kombination av de här åtgärderna som Katarina nämner i någon omfattning. Det vore väl ganska liksom stort om man tvingade dem att sälja Chrome till exempel. Kanske inte så sannolikt. Man vet inte, men den här domaren verkar intresserad av vad som händer på marknaden och i techvärlden generellt. Och då handlar det ju delvis om vad som händer på AI-området med generativ AI, med chatbottar som utmanar söktjänsterna, de liksom etablerade söktjänsterna, kraftfullt. Och Google, trots att de har sin egen chatbot, är inte liksom först och störst där. Och det kan ha betydelse för hur pass kraftfulla åtgärder som domaren kräver sen.
Mm. Ja, vi återkommer till det där med AI-tjänsterna. Men i påska så kom en annan domare fram till att Google agerat olagligt även på annonsmarknaden på nätet. Och även där handlar det om att bolaget missbrukat sin monopolställning.
Finding that Google has violated the Sherman Antitrust Act section 2 of it specifically by willfully, and this is the judge's words, acquiring and maintaining monopoly power in the open web display publisher ad server market and the open web display.
I höst så kommer besked om om vad straffet blir för det. Men även Meta, som äger bland annat Facebook, är alltså mitt i en liknande process. Och Andrew Ferguson, som är chef för FTC, menar att Meta har alldeles för mycket makt och inflytande över vanliga människors liv.
Not just over our economic lives, over our social lives, our political discourse. That's what this case is about. It's about protecting Americans from the incredible market power of these companies and making sure that companies are competing with each other on the merits so we get innovation and growth.
Sa han till CBS News. En av dem som vittnat de senaste veckorna är ju vdn Mark Zuckerberg, Katarina. Och du var på plats då när han kom till rätten, eller hur?
Ja, det var jag. Och det var ett jättestort säkerhetspådrag. Det hade ju inte annonserats från början att han faktiskt skulle komma just den första rättegångsdagen. Så det blev en stor överraskning. Jag stod där i en korridor och fyllde på min vattenflaska. Och så kommer Mark Zuckerberg gående med fyra livvakter runt omkring sig. Och bombhundar fanns och sniffa bland åhörarna. Zuckerberg själv kom in i rättssalen. Han skötte sig väldigt bra i vittnesbåset. Han manglades ju i timtal över två dagar. Och han framstod verkligen som tydlig och korrekt. För han har ju odlat en mer avslappnad look de senaste åren. Lite så här surfer dude stil. Han har låtit håret växa, han har stora lockar, han har tränat, han är deffad. Men här i rättssalen så var han väldigt proper i vitt skjorta och mörk kostym och slips. Och den här rättegången har hållit på i sex veckor nu. Den avslutades faktiskt här i veckan. Och domaren har sagt att han kommer med ett utslag snabbt. Så vi får se hur det blir med det.
Just det. Men sen så dröjer det ytterligare då innan man vet hur det blir med eventuella påföljder. Och efter det så kan det beslutet överklagas, något som kan ta ytterligare några år, eller hur Sven?
Ja, precis. Det här är ju liksom utdragna processer. Sista ordet kanske inte kommer att vara sagt. Det tar tid, och det ser man ju även i liknande mål inom EU som drar ut på liksom flera år och innan man vet vad som händer.
Och som du var inne på så kan man ju konstatera att det är mycket som har förändrats när det gäller internet under de här åren som processerna håller på.
Ja, exakt. Och det är delvis det som techjättarna använder för att argumentera i rätten. I Metas fall till exempel så menar ju de att nej, okej, okay, men ni definierar sociala medier som just den här gruppen företag, men där ingår ju inte till exempel YouTube eller TikTok, och de tycker att de har liksom mycket, många stångas mot dem sen de köpte de här då framförallt mobilbaserade företagen för drygt 10 år sedan. Och även Google då, sök på AI-området är ett exempel där de menar att det finns visst konkurrens.
Mm. Det var Trump-administrationen som startade de här granskningarna under sin förra presidentperiod, och sedan dess så kan man säga att han har haft ett komplicerat förhållande med techjättarna, särskilt med Metas vd Mark Zuckerberg som kastade ut Trump från Facebook efter stormningen av kongressen år 2020. Och Trump har sedan dess gjort det mycket tydligt att han inte gillar Zuckerberg.
Last week, weirdo is a weirdo. Mark Zuckerberg came to the White House, kissed my ass.
Han har ofta anklagat Meta och andra techjättar för censur. Och i den bok som han gav ut inför valet i höstas så hotade han till och med fängelse.
Trump writes in the caption that Zuckerberg plotted against him during his re-election campaign and warns Zuckerberg, quote, if he does anything illegal this time, he will spend the rest of his life in prison, as will others who cheat in the 2024 presidential election.
Konstaterade CNN Business. Men sen det stod klart att Trump var på väg att vinna presidentvalet igen så har det istället pratats om en sorts bromance mellan honom och techcheferna. Zuckerberg har till exempel sagt att Trump, som med blod i ansiktet sträckt upp en näve i luften efter skotten mot honom, var bland det grymmaste han sett.
Yeah, I mean, seeing Donald Trump get up after getting shot in the face, one of the most badass things I've ever seen in my life.
Och Zuckerberg har också sagt att han ska samarbeta med Trump och har dragit ner på mångfaldsarbetet och faktagranskningen på Facebook och Instagram.
We're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more.
Och efter det här så har han fått beröm av Trump som sa att det är bra att han fogar sig.
And I thought it was a very good news conference. I think they've honestly, I think they've come a long way, Meta. Facebook. I think they've come a long way. I watched it. The man was very impressive.
Och vid presidentinstallationer i vintras kunde man också bland annat se Zuckerberg tillsammans med Amazons och Googles vd:ar på hedersplatserna vid Trump. Och det här har gjort att många varnat för en ny sorts odemokratisk maktelit. Så här sa till exempel Joe Biden i sitt avskedstal.
Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence. That literally threatens our entire democracy, our basic rights and freedoms.
Nu styr oligarker USA, sa han. Men Sven, det har ju inte riktigt blivit så där vänskapligt som många kanske befarade.
Nej, alltså ett lite blandat facit där skulle jag säga. Det blev liksom inte riktigt någon övertydlig armkrok med Trump för de här miljardärerna som satt bakom honom på presidentinstallationen. Utredningarna av deras bolag har fortsatt, vissa av dem står inför rätta, politiken och liksom de processerna inom myndigheterna har liksom legat ganska fast, och så har det gått rätt dåligt på börsen för de här stora techbolagen, till stor del på grund av Trumps breda liksom ekonomiska politik med tullar och så vidare. Så att, ja, lite surt kanske för de som ändå satt där bakom honom och kanske hoppades på en bra deal, så att säga.
Mm. På tal om tullar så har ju, nu senast så hotade ju Trump med tullar mot iPhone-tillverkaren Apple också.
Ja, precis. Han vill ju att elektronik och allt möjligt ska tillverkas i USA, även smarta telefoner, som, vilket förstås, om det krävdes av Apple, skulle höja priset av avsevärt, och även på andra märkens telefoner förstås, om det ens går.
Hur rapporteras det om de här sakerna i USA då, Katarina?
Det är en ganska skarp ton skulle jag säga. Techjättarna, de beskrivs ju inte längre som visionära genier utan som stora giganter som kväver konkurrens och kontrollerar alldeles för mycket. Och lite syrligt då mot det här försöket att fjäska med president Trump. Det är ju en väldigt tydlig förskjutning av narrativet. Och förr sågs ju Silicon Valley som platsen där framtiden uppfanns, och nu ifrågasätts ju tydligt då om makten har blivit för stor. Och det märks ju inte minst i hur medierna rapporterar. Det handlar om monopolkritik, om integritetshot och ett rättssystem som försöker hinna ikapp teknikutvecklingen. Och sen ska man också komma ihåg att många medier är ju skeptiska till om myndigheterna verkligen kommer att lyckas här. Det är ju David mot Goliat, men det känns ju som att Goliat har många fler jurister.
I ett program för några veckor sedan så tog vi upp hur de amerikanska datalagrings- eller molntjänsterna totalt dominerar marknaden här i Europa, och att techjättarna börjar ses som ett stort säkerhetsproblem som måste ersättas med europeiska alternativ. Och häromdagen sa Tysklands förbundskansler Merz att EU kan sikta in sig på amerikanska teknikbolag om Trump fortsätter att trappa upp handelskriget. Som du var inne på lite grann tidigare, Sven, techbolagen är ju under lupp även här i EU.
Ja, absolut. De har granskats här längre än i USA faktiskt, med blandade liksom, utfall förstås, och också processer som tar väldigt lång tid. Men tongångarna är liksom hårda mellan techcheferna och europeiska myndigheter. Alltså, man gillar inte hur man regleras, man gillar inte utfallen av de här granskningarna, och de tongångarna går ibland igen från Vita huset som har beskrivit en liksom, de senaste utfallen mot Apple och Meta som en ny typ av ekonomisk utpressning. Så att, ja, de är ansatta även här kan man säga.
Mm. En som jobbat för att minska techjättarnas dominans är den tidigare FTC-chefen Linda Kahn. Hon fick jobbet av Joe Biden år 2021, men byttes ut när Trump blev president. Och hon är orolig för att personliga kontakter blivit viktigare än lagar och regler.
Of course, with this administration, when we continue to see executives walk into the Oval Office seeking special favors, until the trial is over and until we actually get a liability verdict and then a remedy, you know, we're all going to have to wait and see.
Vi ser hur VD:ar kan prata med Trump och försöka göra deals vid sidan om rättssystemet, och inget är klart förrän vi ser en dom och en påföljd, sa Linda Kahn till CNBC inför Metas rättegång. Du har ju träffat henne och hört henne resonera, Katarina. Vad säger hon mer?
Ja, jag träffade henne på en tankesmedja i Washington DC bara några dagar efter att hon lämnade sin post. Och hon är ju 34 år, hon har gjort kometkarriär under Biden och beskrivs som den alltså yngsta och mest aggressiva konkurrenschefen som funnits i USA. Och många menar att hon har hon har jagat techbolagen med blåslampa och hunnit då stämma techjättar som Meta och Amazon, och hon har också jobbat hårt för att sätta stopp för de här företagsuppköpen som är så vanliga, som kan kväva konkurrens. Jättarna köper mindre startups, och hon har satt stopp för 40 sådana, sa hon under sitt föredrag där. I sitt tal också så tar hon spjärn mot den mest amerikanska värderingen av alla, frihet. Hon sa så här att om tech-giganter blir för dominanta så drabbas alltid konsumenterna i slutändan. Om man känner sig lurad, då har man ingen frihet. Och det här är ju en väldigt smart inramning, för de argumenten kan ju bita på båda politiska läger. Och jag tror, det skulle inte förvåna mig om hon kom igen i en ny roll som advokat för konsumenter. Hon är orolig för den nya inriktningen, det märks, men hon kritiserar ju inte, för att hon försöker då prata om frihet som ett argument för att fortsätta den här hårda linjen mot techjättarna.
Samtidigt så är det ju, som vi varit inne på, lite osäkert läge nu då, vart vi egentligen är på väg. Men i stort, om du blickar framåt, vad skulle det innebära om Meta och Google tvingas sälja av delar av sina verksamheter?
Ja, det hade ju absolut fått stora konsekvenser, och techjättarna kommer ju nu kämpa med näbbar och klor för att det inte händer. De här processerna ska ju trasslas upp, kanske ändå upp till högsta domstolen, vem vet. Och det skulle ju kunna kasta om hela spelplanen om det verkligen blir så att de styckas upp. Ta Google till exempel, som tjänar enorma pengar på annonser som är kopplade till sök. 175 miljarder dollar om året. Det är ju en kassako utan like. De kan ju ha sin Google-sök, luta sig tillbaka resten av året, ungefär som det är idag. Men förlorar man den här självklara inkomstkällan, då måste man ju såklart tänka om.
Mm. Sven, samtidigt så verkar det ju då som att den här sökkassakon kanske börjar sina lite ändå. För första gången så minskar antalet googlingar som görs. Och AI-söktjänsten ChatGPT har på väldigt kort tid fått 160 miljoner dagliga användare.
Ja, precis. Google söktjänst är ju rätt så belamrad med just reklam när man söker bara i browsern. Och de är ju då utmanade av chattbottarna som bland annat kommer från ChatGPT då, eller OpenAI som företaget bakom heter. Det där kan ju bli ett slag mot sökmarknaden. Samtidigt så är Google med på den. De har sin egen chattbot. Så de försöker ju också att ta mark där om de kan. Och som av en händelse så dök toppchefen Eddie Q från Apple upp på rättegången och vittnade för Google och sa just det här om att antalet Google-sökningar i deras browser på telefonerna, alltså iPhones, går ner för första gången på 20 år. Så de menar ju att det här är ett tecken på att det finns konkurrens.
Ja, och de har ju kraft bakom sig också. Google har ju enormt mycket data om alla och satsar just nu på vad de kallar för en universell personlig AI-assistent. Vad betyder det egentligen?
Ja, precis. Nej, men de försöker väl då argumentera för vilka sorts unika produkter de kan utveckla med hjälp av AI. Och Google sitter ju framförallt på massvis med information om alla vi som använder deras tjänster. Och då försöker de då att liksom argumentera för hur de kan, vad de kan göra. Alltså det handlar ju om till exempel mail, bilder, filer man kan ha i deras liksom molnlagring, dokument, kalenderposter om man använder deras kalender. Och då försöker de att då prata om produkter som kan dra nytta av det här. Alltså en assistent som vet precis vad du vill göra på din resa, till exempel. Eller om Google då fortsätter att utveckla sin chatbot, så kanske den vet så pass mycket om dig att du knappt behöver fråga. Den kan skriva dina mejl till exempel, eftersom den vet precis vad du har skrivit tidigare och sådär. Och det är ju den sortens data som OpenAI gärna skulle ha för att utveckla sina tjänster. Och det kan vara en fördel för Google, det kan också vara rätt kontroversiellt.
Så Katarina, hur ser din framtidsspaning ut generellt då när det gäller techjättarnas ställning?
Jag tänker så här, att vi är inne i ett stort skifte nu när AI-revolutionen rullas ut. Och vi har ju sett det förr i techhistorien, hur spelplanen plötsligt bara vänds om. Liksom en videojätte som Blockbuster, som fanns i varenda gathörn i USA, de försvann ju bara när Netflix och andra strömningstjänster kom. Och jag tror att det är ett sånt där skifte nu, Alltså det här AI-racet, det är som på en helt ny bana. Det är inte säkert att de här största techjättarna som Google, även om de verkar ligga väldigt bra framme nu, har kommit igen från det att ChatGPT lanserades och Google verkade hjälplöst efter. Så tror jag att det kommer bli otroligt spännande att se. Och det är också spännande att de här rättegångarna händer precis just nu när AI-revolutionen rullar in. För de bygger på ganska gamla premisser, de här målen. Så det ska bli väldigt spännande att se vad som händer.
Mm. Vad tänker du, Sven?
Ja, men jag tänker väl att oavsett utfallet så kan det vara problematiskt nog att bara befinna sig i de här processerna. Till exempel då Microsoft som gick igenom det här för 20 år sedan ungefär. Där blev utfallet liksom, Microsoft finns ju fortfarande och har återhämtat sig väldigt starkt de senaste åren. Men bara att man då behöver liksom överväga, kan vi göra det här rent juridiskt? Kommer det här att vara okej? Okay? Det lägger på lager på verksamheten och kanske gör företag lite försiktigare. Och den sortens liksom börda kanske nu faller på de här stora jättarna som vi har idag. Medans de som är lite yngre, kanske lite mindre, om myndigheterna får som de vill med ökad konkurrens, har lättare att växa. Och det kan ju leda till ganska drastiska förändringar, som Katarina är inne på, särskilt i USA.
Det här var Ekonomiekot Extra. Det tidigare programmet om molntjänster finns precis som alla andra program i Sveriges Radio Play. Sök på Ekonomiekot Extra där. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra frilansjournalist Katarina Andersson och Sven Karlsson som är gräv- och teknikreporter på Ekot. Hej då!
Ekot klockan 11 börjar med fotboll. För några minuter sedan avgjordes finalen i herrarnas Champions League där Inter mötte Paris Saint-Germain. Och det blev 5-0 till Parislaget PSG. Vi hör Radiosportens Christian Olsson och Johan Elmander.
Ja, men de förtjänar det här. Vägen mot den här finalen har de ju spelat väldigt fin fotboll och fortsätter att göra det i finalen där de förnedrar Inter med en 5-0 vinst.
Paris Saint-Germain, Inter 5-0. 5-0 i finalen i herrarnas Champions League. Aldrig någonsin har siffrorna varit större i en Champions League-final.
Nej, det är otroligt. Det säger väldigt mycket om det här Paris-laget, hur de bara trummar på hela tiden och vilket plattfall det är för Inter i den här matchen.
Sa Christian Olsson och Johan Elmander från Radiosporten. Så andra nyheter. Kina varnar nu USA och säger att landet inte ska leka med elden. Det är efter att USAs försvarsminister Pete Hegseth i natt sa att en kinesisk invasion av Taiwan kan vara nära förestående. Och han uppmanade länderna i Asien att rusta upp sina försvar för att avskräcka Kina. Kina kallar Taiwan-frågan för en intern uppgörelse och menar att inga andra länder får lägga sig i. Så Sverige, Socialdemokraterna har på sin kongress idag beslutat om en ny migrations- och integrationspolitik efter en lång debatt. Ansvarig är riksdagsledamoten Lawen Redar.
Den bygger på fyra pelare. Stram migrationspolitik, en aktiv språkpolitik. Ingen människa ska befinna sig i arbetslöshet och för det fjärde, Sverige ska inte ha några utsatta områden.
Målet är alltså att få bort de utsatta områdena och ett sätt att åstadkomma det enligt Socialdemokraterna är att allmännyttan ökar kraven på de som ska flytta in. Det för att minska antalet personer med försörjningsstöd. Partiet ser också framför sig överenskommelser mellan staten, kommuner och andra aktörer för att utveckla de här områdena. Men debatten idag var tidvis känslosam där flera talare menade att de inte kunde känna igen sig i partistyrelsens ursprungliga sätt att formulera sig i integrations- och migrationspolitiken. En av kritikerna var Sara Kukasalam, ordförande i Tro och Solidaritet. Men hon tycker att den framförhandlade slutprodukten ändå blev bättre.
Riktlinjerna har tillförts mer positiva skrivningar om invandringen och mångfaldens betydelse för Sverige.
Hon är nöjd med att bland annat ha fått in att kommunernas etableringstid ska öka från 2 till 3 år. Och att partiet vill ta bort förstahandsrätten för bostadsrättsföreningar att köpa ett hyreshus.
Rapporterade Katarina Helmersson. I Västra Götaland ska alla treåriga barn erbjudas gratis vaccination mot den fästingburna virussjukdomen TBE. Det har regionfullmäktige beslutat, rapportera P4 Göteborg. Vaccinationen ska omfatta tre grunddoser och starta så snart som möjligt. Imorgon går Polen till presidentval och i opinionen är det rekordjämnt. Mindre än en procentenhet skiljer de båda kandidaterna åt i slutspurten.
I think I will decide in last moment.
Jag kommer nog bestämma mig först i sista minuten, säger Janusz som sitter och väntar på en buss i centrum av Warszawa. Imorgon är det dags för ännu en rond i den kamp om Polens framtid som pågår till årtionden mellan mer eller mindre samma motståndare. Den här gången är det Warszawas EU-vänlige liberala borgmästare Rafał Trzaskowski, kandidat för regeringskoalitionen under Donald Tusk, som står i den ena ringhörnen. Han kommer få Warszawabon Jolantas röst.
Han är en superfacet, duża robi dla Warszawy.
Han är en superkille som gjort mycket för stan. Trzaskowskis motståndare är historikern Karol Nawrocki, som stöttas av både Donald Trump och det nationalkonservativa oppositionspartiet Lag och rättvisa. Valet är extremt viktigt för premiärminister Donald Tusks förmåga att styra landet. Presidenten har veto rätt och kan stoppa reformer som regeringen vill införa. En negativt inställd president kan försvaga Tusks ställning kraftigt. Och det ryktas här i Polen att det till och med skulle kunna innebära nyval. David Rasmusson, Warszawa.
Så vädret, morgondagen börjar med soligt väder i stort sett hela landet. Men sen drar ett regnväder in västerifrån, lokalt med åska. Temperatur i söder mellan 15 och 20 grader, i Norrland 10 till 15 grader. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är 10:05. Det är sent lördag kväll. Och dokumentärtid här i P1. 8 personer från norr till söder intervjuas en dag i mars om oro, längtan och framtidsdrömmar.
P1 dokumentär.
God morgon.
God morgon.
Hur mår du?
Det är mars. Det är perfekt.
Hallå. Halloj. Är du på plats?
Ja, det är jag.
Man får skaka en lite så här ibland, annars så blir det översvämning på kaffet.
En dag i Sverige. En berättelse om 8 människor på 8 platser runt om i landet. Av redaktionen för P1 Dokumentär. Vi undrar, hur är det att leva i Sverige i slutet av mars 2025?
Det finns en tid för allt. Det finns en tid för att bygga upp. Och det finns en tid för att riva ner.
Vad gör vi? Och vad tänker vi på?
Alltså det är jätteskönt att solen har kommit igen. Och alltså, jag vill inte ha mer snö.
Hur mår vi? Och hur möter vi världen så som den ser ut nu?
Det är som att se någonting på väg mot en katastrof. Man kan ju titta bort.
Oj, det ringer mig ett extra larm. Så det här är min morgontavla.
Här är morgontavlan, vad står det på den?
Jo, men på min morgontavla står det att jag är ungefär lika lätt att ha att göra med som ett brinnande oljefält. Mitt morgonhumör.
Det är eltandborsten. Den brötar ju lite.
I USA har president Trump skrivit en presidentorder om att avveckla utbildningsdepartementet.
Kring 90 personer har skadats i en rysk robotattack mot den ukrainska gränsregionen Sumy under måndagseftermiddagen.
Dagen gryr i landet. Och i huset bland kohagarna i Vreten gör Linn sig i ordning för jobbet på rörfirman i Jo och line dance på kvällen.
Vad är klockan?
10:50.
6:50.
Mm. Hon är 36 år.
Men jag har packat. Idag är det ju linedance träning. Då är det mina favoritboots. Så det ska vi ha med också. Med träskor är det på jobbet. nycklar. Nu är vi mellan Vreten och Kaggestorp, kan man väl säga. Vi zoomar ut så är vi ju i Skaraborg, så zoomar vi ut lite till så är vi i Västergötland. Mellan Vänern och Vättern, kan man säga det då. Om man zoomar ut lite till så är vi i Europa. Det är lite coolt att tänka att Vreten också ligger i Europa. Och så är vi på jordklotet. Allihopa. Vi är ju allihopa här då. Varför ska det vara... Eller Ukraina och det liksom. Varför ska det bli någon annans helt plötsligt? Eller vad är det att bråka om? Vi ska ju ändå gå här allihopa. På den här jorden. En stund. Man har ju den här lilla stunden och då får man väl tusan göra något bra av det. Man är ju lite rädd om det skulle bli krig. Jag vet inte varför Putin säger att han, eller ja, men att man ska äga land och ha makt. Och det kan jag fatta att det är en bit. Men för mig, i mitt sinne är det ganska långt bort, så jag kan inte ens ta in det liksom. Men skulle han vilja ha lite Sverige också så kör väl han. Om inte jag åker hem till han och tar en kaffe då. Och pratar lite och säger att det är väldigt roligt att dansa line dance och. Kanske skulle göra det.
Istället.
Ja. Nu ska jag fråga...